Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Men jag tänker att du bara måste berätta om den här som jag skrev till dig på Instagram. Du delade en story om en liten tjej som klädde ut sig till dig.
Ja, men det var ju så himla häftigt. Jag fick ett meddelande på Instagram där hennes pappa skrev till mig och bara så här: jag vill bara att du ska veta att idag så hade min dotter klätt ut sig till dig för att de hade så här Explorers Day i skolan där de skulle komma utklädda till någon förebild liksom. Och då hade hon klätt ut sig till mig, vilket känns helt surrealistiskt men också som det finaste man någonsin varit med om i stort sett. Och när han då berättade att han skulle skriva det här till mig på Instagram så trodde inte hon sina ögon att så här, man kunde höra av sig till mig på Instagram. Så himla himla gullig tjej. Så jag skickade en hälsningsvideo till henne och sa att hör av dig när du är lite äldre så ska vi bestiga ett berg tillsammans.
Alltså det är helt otroligt. Va? Det är ju svårt att trumfa det på något vis.
Ja, men alltså, jag blev vilken jätterörd. Liksom. Det var otroligt, otroligt fint.
Men var finns den här lilla tjejen?
Ja, men någonstans i England. Jag vet inte exakt var.
Och hur klär man ut sig till Emma Svensson?
Det är också en bra fråga. Jag önskar att jag hade fått se en bild på det här. Men de sa att de tyvärr hade inte tagit några bilder.
Så. Look at me, I'm Emma Svensson.
Crazy.
Den första gången som jag intervjuade Emma Svensson så befann hon sig mitt uppe i projektet 49 Peaks där hon skulle bestiga den högsta toppen i varje europeiskt land. Lite mer än 2 år och åtskilliga tusentals höjdmeter senare så möts vi igen på Downtown Camper för att göra en avstämning. Klätterprojekt, boklansering och livet i stort. Emma lever ett liv med stora mål och ingen prestige. Driven av en vilja att inspirera fler kvinnor att ta plats i bergen. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 227 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Du är ju en förebild, bevisligen, för henne. Och jag vet att du är en förebild för väldigt många andra. Hur känns det?
Men det är faktiskt någonting som jag är otroligt stolt över. För att ett av mina livsmål är verkligen att inspirera andra och just vara en förebild. Och jag tycker om att vara det. Och jag kämpar för att vara det också genom att försöka utmana gamla maktstrukturer, lyfta jämställdhet och liksom ifrågasätta mångfald och representation inom allt jag håller på med och försöka bidra till en bättre värld på något sätt.
Men det här är inte någonting som är direkt nytt bara för så att säga bergs-Emma, utan nej, är det här någonting som du har hållit även upp
det har jag alltid Emma? Gjort, ja. Alltid. Från att jag varit liksom liten tjej och växt upp på landet och man lär sig liksom att så här, ja, men som tjej så är världen begränsad för du ska vara rädd för det här och du ska akta dig för det där och du kan inte göra det här bara för att du är tjej. Men jag vägrar liksom acceptera det redan från att jag var ung. Så jag har alltid utmanat det där och ja, men alltid drivits av just det här att ja, men inkludera fler och att det ska vara tillåtet och okej för alla att få hålla på med det de brinner för och följa sina drömmar. För ibland så kan det bli lite elitistiskt om man inte välkommer någonstans, och det tycker jag är bullshit.
Mm. Finns det några, har du några typ exempel som sånt kan kanske ibland vara lite känsligt och inte möjligt att dela med sig av, men liksom, har du några fall då du vet att du faktiskt har liksom påverkat?
Det är en händelse som jag minns väldigt tydligt. Det är ingen stor grej, men det är så himla typiskt. Och det var när jag var 19 år gammal och jag skulle fotografera Kent på Scandinavium. Det var min andra konsert någonsin. Och jag kommer in backstage och det står massa fotografer där. Alla är så här vita medelålders män med stora teleobjektiv. Och så tittar de på mig och min lilla kamera med granskande ögon. Vänder sig om och hälsar inte ens, för att jag är liksom inte välkommen i klubben. Och ja, men såna här liksom, det behöver inte vara stora saker som händer, utan det kan mer vara liksom en känsla, en uppfattning om att så här, ja, men så här är du och du är inte välkommen här för du tillhör inte än i gänget, eller vad man nu kan säga. Och jag tycker att det kan vara så i många olika världar där man befinner sig. Just för alpin klättring så är det ju mycket att om jag dyker upp i en mountain hat så frågar ju alla, var är din guide? Var är din bärare någonstans? Vadå, ska du klättra själv? Eller med en kvinnlig partner? Va, har ni erfarenhet? Har ni ett rep? Har ni stegjärn? Vet ni hur man gör? Så att det är konstant liksom att man måste bevisa sig så himla mycket som tjej.
Det här kommer vi återkomma till. Det här med manligt och kvinnligt i alpinistvärlden. Men jag tänkte hålla kvar lite grann till den här din relation till dina följare. För att den är väldigt intim i allt du gör. Och jag kan liksom så här förvånas och imponeras över liksom, om man säger, ah, men nu har jag så här typ en lång resa framför mig, så att nu kan jag svara på frågor så här, så hör av er om det är någonting ni undrar liksom så där. Och hur du liksom du möter även upp med följare liksom. Du gör resor tillsammans och du kan liksom träffa resesällskap och så där. Hur har det här utvecklat sig liksom?
Nej, men jag tror alltid det har varit så. Jag har ju växt upp med internet. Man var ju tonåring precis när det kom liksom. Så jag har alltid varit aktiv och ut och chattat och bloggat och hållit på liksom och skapat webbsidor och kontaktat människor, för jag tycker att det är ett fint sätt att faktiskt interagera med varandra. För att jag var väldigt blyg som tonåring, så att för mig var det lättare att höra av mig via internet till någon än att ringa telefonsamtal exempelvis. Men sen tycker jag också att det är en självklarhet att man har ett ansvar, om man då anses som någon slags förebild, att faktiskt hjälpa andra framåt och inspirera och svara och ställa upp. Och liksom, det är någonting jag brinner för väldigt mycket.
Ja, men att liksom verkligen utnyttja möjligheten till tvåvägskommunikation, ja, på de här plattformarna, precis, som väldigt få gör. Känns det som. Det är mer så här, visa upp och bara säga sitt, men inte vara lyhörd mot andra. Men du är ju verkligen involverad liksom.
Ja, men jag gillar ju det, att ha den här kontakten. Och jag tycker också att om man kan, för jag vet när jag var fotolärare att mina elever fick en uppgift av mig, och det var att de skulle kontakta en fotograf och göra en intervju. Och många fotografer de kontaktade var så här, jag tänker inte svara på dina frågor, det här har jag inte tid med. Eller så sa de typ något i stil med, men du ska inte bli fotograf, du ska inte komma här och förstöra branschen och dumpa priserna, och det är sådana som du som förstör för oss riktiga fotografer. Och man bara tappar hakan över det här bemötandet. Alltså, vem gör så där mot en tonåring som ser upp till den här personen och som vill bli inspirerad? Det är någonting som jag inte kan acceptera, utan jag är en väldigt öppen person och jag tycker om och jag älskar att inspirera andra och svara på frågor och hjälpa andra, för att det är så jag själv vill bli bemött, tror jag. Och det är därför som jag vill försöka ge det här tillbaka.
Men blir det här också viktigt för liksom, om man ska se liksom den väg du befinner dig på just nu, liksom ditt mission just nu, blir den här interaktionen med de här, ja, i brist på annat, följarna då, blir den viktig för din drivkraft också liksom?
Det tror jag också. För att om man tittar på vart jag är på väg och vart jag befinner mig, så när vi träffades sist så var jag totalt ny på det här med att bestiga berg. Och nu har det gått en liten tid, var det 2 år sedan dess sen vi sågs?
Mer
än 2 år till och med. Ja, 2 år och 9 månader. Så man har ju fått liksom mer erfarenhet, men jag känner mig ju fortfarande som någon som liksom lär mig och utvecklas och försöker förstå saker. Och då är det så skönt att dela det med andra som är i samma situation, oavsett om de har kommit lite längre eller lite kortare på sin resa. Men att, liksom, att man känner det här stödet tillsammans och ja, men hjälper varandra framåt.
Men jag gissar också att det kan vara liksom så här praktisk hjälp, att det blir som en resurs också.
Absolut.
När du väl är ute i fält. Så att
ja,
säga.
Gud, ja, hela tiden.
Så det måste jag ofta ha flera gånger som du har liksom blivit hjälpt av folk. Som...
Verkligen. Jag minns, jag var i Ryssland nu i höstas och när guiden bara totalt fuckade upp allting genom att inte hålla någonting av det han hade lovat. Så jag bara kände, nej men det här går inte, jag måste åka härifrån. Och då, vad heter det, så var det någon följare till mig som befann sig i Georgien som bara, men kom hit istället så kan vi klättra. Så då satte jag mig på någon så här minibusstransport från Nalchik till Tbilisi där någon rysk chaufför satt och kedjerökte hela natten och bussen var fullpackad med massa ryssar och så lyssnade de på sjukt hög musik. Och han körde som en galning genom bergspassen så jag var tvungen att blunda för jag vågade inte ens titta och se liksom hur illa det kunde ha gått ifall vi skulle ha krockat. Det var min mest crazy bilfärd någonsin. Men sånt händer liksom. Mm. Och det är spännande och kul att det inträffar ändå. Mm.
Du är ju nu en profil.
Vilket känns helt crazy.
Vilket känns crazy, det kan jag förstå. Men det har du ju inte, det är inte första gången du är det. Liksom. Så att nu tänker jag så här... För du har ju på något sätt medvetet eller inte, men du har ändå byggt upp liksom, ja, men rockfoto Emma. Mm. Inom så att säga mode, musik, världen.
Ja.
Och nu är du en annan Emma.
Exakt.
Ser du liksom, är det stora skillnader mellan de här två så att säga modefotovärlden och outdoorvärlden i hur... Dels hur den här klassiska profilen agerar, gestaltar sig själv och liksom hur man rent strategiskt kanske liksom brandar sig själv. Hur man bygger varumärke i de här två världarna.
Det här var en jättelång och krånglig fråga. Men den stora skillnaden skulle jag vilja säga att om man tittar på influencervärlden så är det ju väldigt mycket köphets, utseendesfixering. Man ska åka till Turkiet och operera röven och man ska liksom göra botox fast man bara är 25 år och... Ja, men det är väldigt mycket så här yta. Och i outdoorvärlden så är det ju inte på det sättet, utan där är det mycket mer miljötänk och man ska vara medveten och inte precis, det handlar om upplevelser och inte om prylhets på samma sätt och ja, men man ska inte flyga så mycket och man ska liksom ja, men jobba mer mot den inre resan kanske och jag försöker liksom balansera de här två världarna. Exempelvis så bloggade jag senast för några dagar sedan om min skincare rutin som består av att göra ingenting, vilket är otroligt ovanligt just nu eftersom beauty har varit supertrendigt det senaste året och alla ska ha ett så här 12-stegsprogram som de gör varje morgon och kväll liksom. Och jag smörjer i bästa fall in mig med solskyddsfaktor när jag är ute på en glaciär och that's it liksom. Så att jag försöker vara en kontrast i modevärlden och till de idealen och influencerbranschen genom att visa upp att man måste inte liksom operera sig, man måste inte sminka sig varje dag, man måste liksom inte hålla på med alla de här sakerna. Och det är okej också att jag bor så här 50% av min tid i ett tält eller i min van, vilket är en väldigt minimalistisk livsstil. Jag skiter i att ha den senaste kollektionen från något märke eller en dyr väska. Jag bryr mig inte ett dugg om det liksom.
Men hur nu, eftersom jag då känner dig en del så vet jag att du you couldn't care less liksom, i hur folk uppfattar dig och att det här med att du korsar världar med varandra. Men märker att andra omkring dig har problem med det? Att du liksom,
det finns säkert någon som har problem med det.
Det här med liksom vår ständiga behov av att placera folk i fack. Klassisk grej.
Fast jag har aldrig varit en person man kan placera i ett fack. Okay. Riktigt. För jag har alltid befunnit mig lite med ena foten här, andra foten där. Liksom. Så för mig så är det här ja, men så jag har levt mitt liv. Så jag har väl alltid haft det där att folk har haft tyckt och tänkt saker och kanske inte kunnat placera mig i något fack eller liknande. Men som du sa, jag skiter fullständigt i det och det är så himla skönt. Jag kanske brydde mig mer när jag var yngre. Man ville vara cool, man ville vara rätt, man ville liksom hänga med rätt personer på rätt ställen, jobba för rätt företag och så vidare. Idag så är liksom inte den där statusen alls någonting jag eftersträvar, utan idag är det viktigt för mig att gå min egen väg och göra saker jag brinner för och som kommer från hjärtat. Och så har det varit en lång tid i mitt liv nu.
Ja, men det är liksom en mer generell mognadsprocess kanske, med att vara trygg i sig själv. Liksom,
ja, men jag hoppas att det är det.
Men nu sen du liksom började med bergen och så vidare, är det liksom, är det en sån här intervjuares jakt på klischéfrågor och klischésvar, men så här, håller du på att uppfinna dig själv igen? Eller är det här bara en naturlig evolution liksom?
Alltså det har ju varit så att det här hände ju ganska slumpmässigt, att jag började bestiga berg. Jag såg filmen Everest och bara så här, oh my god, jag måste hålla på med det här. Och jag kände så starkt att det var så överväldigande att det fanns liksom inget annat alternativ. Jag bara visste att jag behöver göra det här. På samma sätt som jag kände när jag fotade min första konsert, vilket ledde till att jag blev fotograf. Så jag vill ändå se att det finns någon mening av att de här två händelserna påverkade mig så starkt. Sen så vet jag fasen om det är så här någon evolution naturligt, eller om det är jag försöker ju absolut inte uppfinna mig själv, utan jag, som sagt, jag följer bara min passion, mitt hjärta, och gör det som känns rätt. Och de här två händelserna var så himla överväldigande att jag var bara tvungen att göra dem, även fast jag inte hade någon aning om hur man gör.
Men det är liksom att du är väldigt, ändå väldigt lyhörd på dina instinkter och dina,
ja,
känslor.
Absolut, liksom det har jag alltid varit. Mm. Men samtidigt har jag heller aldrig någonsin haft någon prestige. Jag har inga problem med att lägga ner en idé som är dålig. Efter mitt Europaprojekt så tänkte jag ju att jag skulle göra det högsta berget i varje land i Amerika. Någonting som jag la ner för några månader sedan av olika anledningar. Och det kändes bara helt rätt och inga problem alls. För att jag tycker att det känns så dumt att hålla fast vid någonting man sa ett år tidigare, när man faktiskt utvecklas som människa och lär sig en massa nytt längs vägen. Och om en idé inte längre är bra eller man brinner för den, då borde man kunna få ändra sig utan att bli fördömd för det. Och där tyckte jag det var så fint att då mina följare, när jag gick ut och berättade det här, varför jag har bestämt mig för att lägga ner det här projektet, jag fick 100% stöttande svar som tyckte att jag gjorde helt rätt och som tyckte att det var bara bra. Och det var så himla fint.
Det här är också någonting som vi kommer att beröra igen framöver. Jag har min ordning på mina frågor.
Förlåt att jag förstör din ordning, Magnus.
Rumba cirklarna.
Sorry.
Men för, om man ska, jag vill hålla kvar lite fokus på dig och din person och så också. Men, och den här liksom processen du ändå befinner dig i. Liksom, märker du någon skillnad i hur du i din vardag, liksom, hur du så här reagerar och sorterar input liksom? Alltså sen du blev mer av en bergsmänniska liksom. Liksom,
men bergen har
det här liksom
ju
så här trickle down till din vardag på något vis, att du har liksom du...
För det första så har jag aldrig haft någon vardag. Mitt liv är ju lite galet, för att jag har ju alltid varit arbetsnarkoman och haft eget företag och inte aldrig någonsin levt ett 9-5 liv.
Så det är liksom livet på gaspedalen liksom.
Ja, precis, så har det alltid varit. Så att jag har aldrig haft någon vardag riktigt. För mig spelar det ingen roll om det är en onsdag eller en söndag, om det är sommar eller vinter, utan det är snarare så här, ja, vad händer den närmsta tiden? Mm. Vad har jag för deadlines? Vilket projekt är på G liksom?
Så det är liksom inte bara att det är andra saker i fokus. Andra saker i sökaren.
Precis, exakt så är det. Mm. Andra saker som man fokuserar på. Men sen har ju bergen också förändrat mig som människa, skulle jag säga.
Ja.
Att bestiga ett berg är för mig som att meditera. I och för sig så är det någonting jag aldrig har gjort innan jag började bestiga berg. Men jag tänker mig att det är som att meditera. För att man måste liksom vara totalt fokuserad på det man gör. Det går inte att tänka på någonting som har hänt, ja, men det, hemma eller
sådär. Att ha full närvaro. Liksom.
Exakt, full närvaro i nuet. Och det här gör mig till en bättre människa, känner jag. Och sen är det också så att när man bestiger ett berg, det finns vissa saker du inte kan påverka som du måste anpassa dig efter. Du kan inte kontrollera väder och förhållanden. Så det här är ju någonting annat som jag behövt jobba på. Liksom. Att, ja, men jag kan vara en person som gillar att bestämma mig för någonting och sätta igång med det snabbt. Eller jag har dåligt tålamod och jag liksom så här vill komma igång och bli rastlös. Men det går inte.
Du är ju du är ju en person i detta, mer än att liksom, du har inte ett fast team. Eller så här, du har inte ett fast team, du har flera team omkring dig liksom. Du har liksom ett nätverk med vänner och kollegor och allting sådär som ni jobbar liksom tillsammans i, inom olika liksom, om de blir fotoresor eller utbildningar eller
whatever, nej, men precis. Liksom.
Men ser du att du är en, inte ensam som att känna sig ensam, utan att är det ett one, liksom, one woman mission du är inne på, eller är det liksom...
Det beror lite på vad det är för projekt, skulle jag säga. Mm. För innan jag gav mig hän till bergen på det sättet jag har gjort, så hade jag ju ganska många anställda i mitt företag, och där försökte vi ju bygga någonting tillsammans. Men sedan så, efter att jag kom hem från mitt Europa-projekt, så kändes det helt omöjligt att gå tillbaka till ett vanligt liv. Och jag ville liksom inte längre jobba 200% hemma i Stockholm och slita ihjäl mig. Jag kände att den tiden måste få vara förbi och att jag måste kunna få göra det här som är min nya passion i större utsträckning. Så jag valde ju att omorganisera hela det och jobba på ett nytt sätt. Så jag jobbar fortfarande jättemycket i team, som du säger, och det bara är att det är lite mer flexiblare lösning än vad det var tidigare. För att det funkar liksom inte att vara arbetsgivare och ha 12 anställda och vara ansvarig för att dra in pengar till ett företag när man bara vill vara i bergen. Det går liksom inte ihop.
Ja, men nu kommer det vara en torr vecka i Alperna, så att nu drar jag ner dit och prickar av lite linjer liksom. Det är inte riktigt så.
Alltså, jag försöker ju ändå på något sätt lägga upp livet så att jag är hemma när jag vet att nu är det intensiva perioder rent fotomässigt, och nu måste jag vara på det här berget för att det är säsong för att klättra det. Men jag måste ju erkänna att det är ju ett svårt pussel att få ihop. Den här morgonen så fick jag definitivt bestämma mig för att jag inte kan göra någon expedition till Nepal i vår, vilket känns jättetråkigt, för jag har verkligen sett fram emot det och tränat massa och varit inställd på det. Men min klätterpartner hoppade av på grund av coronaviruset, och sen så har jag tänkt att jag kanske skulle göra någonting annat på egen hand då, och började kika lite grann på om jag skulle kanske ge mig på något 8000 meters berg, men kom fram till att det är för dyrt, jag har inte råd, det går liksom inte. Så det är min verklighet som jag brottas med, att man försöker göra allt men det går inte alltid.
Nej, men det är också liksom tillbaka till det du sa tidigare, just att man måste vara anpassningsbar liksom.
Ja,
såväl
precis.
Inom livet som i bergsbestigning.
Ja, verkligen. Och jag tror att jag är ganska bra på att anpassa mig ändå. Jag är en sån där person som, jag måste inte ha fasta rutiner för att trivas med livet, utan jag kan sova var som helst och jag har inga problem att känna mig som hemma hos en Tinder-date i Frankrike när jag måste sova i 2 veckor för att jag är sjuk. Liksom. Det är så här, det är fine.
Mm. Och på berget då? Solo versus team. Hur tänker
du? Jag har alltid gillat att vara solo mer än lagsport genom tiderna. Men jag gillar väldigt mycket att klättra tillsammans med andra tjejer. Just för att representationsmässigt så är inte det så vanligt. Och jag gillar att dra mitt strå till stacken där och visa att tjejer kan också hålla på med det här. Så det är också en fråga om säkerhet många gånger, där det är för farligt att klättra själv. För nu när jag samlat mer erfarenhet de senaste åren så dras jag ju liksom mer åt att klättra i alpin stil och mer tekniska grejer, och jag vill bli bättre på det liksom. Det är dit jag siktar. Mm. Jag är inte så intresserad av att joina en expedition i Nepal med massa sherpas och guider och sånt där, utan och då blir det ju att man behöver teama upp med bra partners helt enkelt.
Tar vi en bergspaus. Du har kommit ut med en bok precis.
Mm.
Berätta hisspitchen för boken och vad har du fått för reaktioner? Och sånt.
Ja, men man kan väl säga att det är lite grann som Sex and the City i outdoor-världen. Den handlar om mitt liv. Börjar med att jag blir dumpad 6 veckor efter mitt bröllop. Och sedan så handlar det om hur jag då börjar bestiga berg och ja, men totalt bara vänder det här till ja, men det bästa som någonsin har hänt mig, skulle jag säga.
Och jag, innan den här intervjun så satt jag då och hyllade boken, såklart, som jag. men verkligen från hjärtat att det är en låt inte Sex and the City-beskrivningen skrämma er. Nej, men den passar definitivt för en långt mycket bredare målgrupp än vad man kanske kan tro. Mm. Eller vad jag ska säga. Den är super, jättebra. Extra kul eftersom jag blir omnämnd då.
Såklart. Nej, men den har fått ett väldigt fint mottagande. Mm. Jag får dagligen folk som skriver och säger att men de känner sig väldigt inspirerade när de har läst den. Och det var exakt därför som jag gjorde den här boken.
Ja, men det är en energikick liksom. Den är så här kortfattad och snabb utan att vara ytlig. Och det är en bladvändare.
Det var otroligt utelämnande att skriva boken, för jag är väldigt öppen med allting. Ja, liksom. Men samtidigt så står jag för allt jag har gjort och jag skäms inte för någonting. Och jag tycker att det är tråkigt att man ska gå runt och känna så för någonting som har hänt i livet. Mm. För att ibland händer det jobbiga saker och vi måste kunna prata om det.
Är det här liksom en början på ett längre projekt med böcker och så? Eller?
Det är jag ytterst osäker på. Men man kan väl säga att det har hänt en halv uppföljare sen jag skrev boken i alla fall.
Ja, precis.
Det var ju det som var så häftigt, att medan vi skrev boken så hade ju inte slutet hänt än. Så det var också lite kul liksom. Och det bara fortsatte hända sjuka saker efter varandra. Till slut så sa journalisten som hjälpte mig att skriva den. Precis, han bara, ja, men alltså, vi kan inte ta med allting. Det händer ju grejer hela tiden liksom. Så att, ja, det fick bli ett slut där.
Tänkte att vi ska... Här är omslagsbilden från det förra avsnittet.
Ja.
Vad vill du säga till den här tjejen?
Nej, men liksom, det är så roligt, för det där är taget på väg upp på Grauspitz, som var det första berget jag gjorde på egen hand. Då hade jag gjort Elbrus och Mont Blanc, och så hade jag gjort typ så här Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland. Så det var första seriösa berget jag skulle göra själv. Inte för att Grauspitz är så extremt, men det är ändå ingen stig upp till toppen. Och precis när den här bilden tas så har jag liksom stått och tittat upp på bergen och bara, vilken topp är det jag ska gå upp på? Jag hade verkligen noll koll. Så jag fick börja googla och så bara, men det är inte den med järnkorset och det är inte den med vita korset. Det är den som är mitt emellan. Och jag bara, hur ska jag ens komma upp här? Det går ju inte. Det finns ingen väg dit upp. Och så bara fortsatte jag och fortsatte och fortsatte och tänkte, jag tänker inte ge mig förrän det är totalt omöjligt för mig att ta mig till toppen. Men jag trodde ju aldrig någonsin längs vägen att jag skulle komma upp där, för jag förstod ju inte hur det skulle gå till liksom. Och till slut så stod man där på toppen ändå. Och det symboliserar väl ganska bra liksom hur det var då och hur det är nu, att man hade ju ingen aning om någonting på den tiden. Och det finns fortfarande så mycket som jag behöver lära mig som jag inte vet. Men den utveckling man har gjort under de här åren är helt fantastisk. Jag tycker att det har varit den bästa tiden i mitt liv någonsin. Och det känns som att man får vara med om så otroligt många häftiga grejer sedan den där bilden togs.
Men efter det här 49 Peaks var avklarat, hur kändes det då? Kändes det som att du höll på att förlora momentum där, eller liksom var det bara rätt in i nästa då?
Ja, men då hade jag ju redan siktet inställt på nästa grej, och det var Amada Blam. Det vackraste berget i världen. Eller om Alpa Mayo är det vackraste berget i världen. Svår, tuff duell däremellan. Så det kändes, men som jag sa tidigare, jag kunde inte gå tillbaka till ett vanligt liv efter det här projektet. Jag ville bara vara i bergen hela tiden. Så jag tog min van och körde ner till Alperna och började träna på att bli självständig. Lära mig hur funkar det om jag ska göra det här utan guider. Hur säkrar man liksom, hur funkar det med running belays och hur rappellerar jag på egen hand. Och liksom tränade på det här och övade och besteg berg som Matterhorn och sådär på egen hand. Och sen så åkte jag till Nepal då och gjorde Amada Blam och upptäckte att liksom klättra med fasta rep, det är som Via Ferrata. Så det var lite annorlunda mot hur det var i Alperna.
Och Amada Blam-grejen, där fick vi in i Side Attract Magazine med din,
ja,
din jättefina
precis.
Bild också. Kul.
Ja, Camp 2 där är ju lite speciellt. Det var kanske den mest obekväma natten i mitt liv. Vi sov där 2 nätter. Och det enda som hindrade mig från att ramla ner från berget var en sten som liksom var under tältet som höll mig uppe på i den här lutningen.
Och allting var täckt med människobajs.
Ja, precis. Jag var ute och kissade där på natten och kom tillbaka och hade trampat i någons avföring. Vilket kanske inte var det trevligaste. För jag hade liksom innerdelen av bootsen på mig när jag gick ut.
Så... Alltså innerskon.
Åh, shit. Det var
De var glada att det är minusgrader kanske.
Exakt.
Känns det liksom i allt det här, är det viktigt att, att hela tiden ha någonting jättestort, nästan ouppnåeligt framför sig?
Jag går ju igång på utmaningen och pushar min egen gräns. Och jag började ju verkligen på noll, kanske på minus till och med. Och nu har man kommit en bit på vägen, men det finns så otroligt mycket mer att lära och göra och utmana sig själv inom. Så att jag tycker om att ha ett projekt inplanerat som jag kan träna inför och fokusera på. Sen måste inte det vara världens största grej. I år kommer jag inte göra några jättestora grejer. Jag har 2 lite mindre projekt planerade, men sen har jag ett jätteprojekt planerat för 2021 istället.
Och det här American Pix, har du redan berättat. Tanken var att bestiga den högsta toppen i varje land i Syd- och Nord- och Centralamerika.
Mm.
Men vad fick dig, vad var liksom din motivering för att slopa det projektet?
Jag hade hållit på med det i ett års tid. Jag hade gjort ungefär en tredjedel av bergen, vilket var i planering med vad jag hade hoppats på. Jag hade bara haft en setback, och det var på Aconcagua, för att det var alldeles för dåligt väder medan jag var där.
Men det var väl extremt starka vindar, va?
Det var ingen kom upp på toppen under de veckorna jag var där. Så dåligt väder var det. Jag fick höra något så här från guiderna där, att var fjärde år så brukar det vara så här superdåligt väder och riktigt dålig säsong. Så det var då, det var det.
Mm.
Så allting gick bra med projektet, men det kändes ohållbart miljömässigt att ha ett så omfattande projekt på andra sidan världen. Det kändes inte rätt i hjärtat och i magen. Jag kände inte att det kändes som någonting jag ville hålla på med längre heller, för att många av bergen är djungel, och det kunde man ju räkna ut på förhand, men jag hade ju ingen erfarenhet av djungel. Och när jag bestämde mig för det här projektet ett år tidigare, när jag kom hem från Amada Blam, då var jag fortfarande ganska rookie. Jag hade klättrat i lite mer än ett år. Och det här året som passerat nu, så hade jag ju ändå lärt mig och utvecklats en hel del. Och kommit fram till att nej, men det jag vill hålla på med är alpinklättring. Inte bara samla massa toppar. Och jag vill klättra men kanske mer tekniskt och mer i alpinstil. Och kanske göra liksom, lite andra grejer än crowd pleasers.
Mm.
Jag är inte så intresserad av att bestiga Everest, även om det var den filmen som fick mig att ge mig in på det här. Jag är inte så intresserad av Seven Summits eller Kilimanjaro eller liksom så här, utan jag vill hitta mer intressanta projekt som kanske inte är så vanliga. Det är liksom det som är mitt fokus framöver. Men jag hade inte insett det när jag hade planerat för det här projektet, för att det krävs en del erfarenhet och lite mer tid och utveckling för att komma till den insikten, tror jag. Så det var många anledningar tillsammans som ledde till att det inte kändes rätt att göra det här projektet längre.
Och då var det liksom bara att vända blad, så att säga? Och sen så...
Ja, det kändes inte alls svårt. Det var väldigt enkelt att ta det beslutet, för att det just kändes så rätt att lägga ner det här projektet. Så jag avslutade med att faktiskt komma upp på Aconcagua.
Och då, apropå Aconcagua, det snackade vi också lite grann innan intervju, då måste du berätta lite grann om att du blev ju involverad i ett rekord, inte bara rekordförsök utan ett nytt rekord.
Ja, men precis. Så jag berättade för min kompis Martin Sor, som är en kille från Tjeckien som bor i Chamonix, som jag känner därifrån, att jag skulle åka till Aconcagua och vi skulle vara ett gäng som skulle bestiga det tillsammans. Och så sa han att han var lite intresserad av att åka med, för att han är så här speed alpinist, så han gillar att göra snabba bestigningar. Och han har aldrig testat sig själv på högre höjd än Mont Blanc, så att han ville testa hur känns det för mig på en högre höjd. Så jag sa det, men följ med liksom. Så vi var där tillsammans, och efter min bestigning så kom jag ner i basecamp, och då hade han akklimatiserat sig klart och var redo att köra sitt genrep inför sitt rekordförsök. Så den dagen så följde jag med upp en bit på berget. Jag hakade på till camp 2, inte i hans takt, men jag mötte honom där när han kom ner. Och han bara, var är champagnen? Och jag bara, vad snackar du om? Han bara, jag slog rekordet. Så han alltså då från base camp upp till toppen på Aconcagua på 3 timmar och 38 minuter.
Och vad har det varit innan?
Ja, men det var 3:40, men det har stått sig i 20 års tid, för att ingen har klarat att slå det liksom.
Men vad är det för typ av, för det är väl inte så mycket glaciär och sånt?
Nej, precis.
Så är det, typ
det var
så här,
väldigt torrt när vi var där. Okay. Så att det var väldigt mycket scree. Ja. Vilket gör att det blir otroligt jobbigt att ta sig upp. För det är så här, du tar ett steg och så hasar du ner ett halvsteg. Mm. Och knappt någon snö överhuvudtaget.
Okay.
Men det är ju bara vandring. Lite brantare på slutet, så du kanske behöver använda någon hand här och där. Men det är ju inte komplicerat eller tekniskt svårt.
Så det är snabb scrambling och trail-löpning i stort sett till toppen.
Ja, men precis. Det som är jobbigt med Aconcagua är ju väder, förutsättningar, förhållanden och höjden. Mm. Det är ganska högt. Det är ju 6962 meter. Så det är precis under 7000. Mm. Det är många som inte kommer upp på grund av höjden.
Om du ska tänka tillbaks då på dels den här bilden som jag visade på dig från vår förra intervju och liksom hela 49 Peaks och allting det där. Är det liksom, kan du se tillbaks och se saker liksom som du inte ångrar kanske, men som du kan känna bara shit, det här var verkligen jättedumt, eller det här
det
borde man ha gjort annorlunda.
Det finns jättemycket saker som var jättedumma och som man borde ha gjort annorlunda, men jag gillar inte att ångra grejer, utan det är lärdomar, ser jag det som. Mm. Jag lärde mig saker. Jag försöker inte göra om de misstagen igen, såklart.
Du sitter ju här idag liksom.
Precis,
du klarar dig.
Tack och lov. Men jag har ju varit inblandad i två ganska allvarliga olyckor sedan dess. Mm. Första var för ett år sedan. Jag var ute och isklättrade och fick ett isblock på benet som gjorde att jag fick gå på kryckor i en månad och sen rehabba hela vintern.
Det där är ju helt sjukt, eftersom det var inget litet block. Eller?
Ja, det blocket vet jag inte ens vilken storlek det var på, för jag såg det inte. Nej. För att jag var så fokuserad på vart jag skulle sätta foten just när det ramlade på mig.
Men du bröt ingenting, utan det blev bara...
Precis.
Jordens första blåmärke typ.
Ja, hematoma heter det på engelska. En inre blödning liksom. Så mitt ben var stelt i ett halvår efteråt. Och jag har fortfarande kvar ett svart märke från träffen av det här isblocket som inte försvinner från benet. Crazy. Men det var ingenting mot vad som hände i somras. För jag skulle klättra Grand Jurassic Traverse. Grand Jurassic är ett berg på gränsen mellan Italien och Frankrike. Och om man gör den här traversen så ska man då klättra över 6 stycken 4000 meters toppar. Och när jag var på den andra så kommer det en lavin med stenar över mig. Det är ett par som klättrar ungefär 100 meter ovanför oss som råkar kicka ner lite stenar. Och det var väldigt varmt i Alperna i somras, vilket ledde till att permafrosten smälter. Så det blir väldigt poröst på vissa ställen, och kickar man ner en sten så det är lätt att det blir en lavin av stenar. Så jag kollar upp och bara ser att det kommer ett stort regn med stenar över mig och tänker, shit.
Och då är ni inknutna i varandra, inknutna i väggen? Är det,
precis,
hur brant
vi
är, liksom,
är
hur...
två stycken som klättrar ihop, jag och min partner John. Vi är inknutna i varandra med ett rep som är ungefär 12-15 meter mellan oss. Vi klättrar med running belays, vilket betyder då att han sätter i säkringar, jag tar ut dem. Och jag hade precis tagit ut en säkring. Det är inte jättebrant. Det är kanske 35-40 grader där vi klättrar. Det är ingen svår klättring heller, grad 3. Så han har liksom inte satt i någon ny säkring, för att det antagligen inte fanns något ställe att sätta någon säkring på. För ibland är det ju så att man kan inte alltid säkra fast man skulle vilja. Mm. Så jag har precis tagit ut säkringen, så att vi är inte säkrade i berget överhuvudtaget, utan bara i repet mellan oss. Och jag svimmar ju av den här träffen.
De kommer över dig liksom?
Ja, jag är helt dränkt i det här stenraset. Och efteråt så frågade jag John bara, hur stor var stenen som träffade mig? Och så gjorde han så här och visade upp en meter mellan händerna. Och jag bara, men skämtar du? Hur kunde jag ens överleva det där liksom?
Den har liksom bara smekt, eller inte smekt, men den har liksom så här flugit förbi dig.
Den träffade mig i bakhuvudet, så jag måste ju instinktivt ha försökt liksom skydda mig själv och hukat lite grann, tänker jag. För att man hann ju inte ens reagera förrän man var träffad av den här. Jag hann se scenerna, och sen så var det bara som att jag var med i en film, och så tänkte jag shit, och sen så liksom blev jag träffad. Det fanns ingenstans att fly. Jag kunde liksom inte, jag hade inte tid att fly någonstans, och det var så många stenar som föll ner, så det fanns ingenstans att ta vägen för mig. Och min partner hade precis gått till vänster, så han var safe som tur var. Så jag svimmar av, ramlar ner från berget, och John ser det här som tur är och kastar sig på en stor sten och håller för våra liv, för om han inte kan hålla det här fallet så kommer vi båda dö. Men han lyckas hålla det, vilket är fantastiskt. Så jag har honom att tacka för att jag fortfarande lever. Honom och min hjälm. Det är liksom det.
Klarar ni er ner själva?
Nej,
efter det här,
det som hände sen är att jag hänger där avsvimmad, Och det blir ganska mycket vikt för honom att hålla. Så han ropar på hjälp till de här klättrarna ovanför. Antingen så hör de inte och klättrar vidare bara. Eller så skäms de och klättrar vidare på därför. Men de hjälper inte till. Vi har ett annat par 20 minuter efter oss. Som ser vad som har hänt och skyndar upp. Liksom. Så John håller där allt vad han kan. Och då hade jag tydligen vaknat upp efter några minuter. Och återfått medvetandet. Men jag har inget minne av det här. Vilket gjorde att då en del av vikten togs bort. Eftersom jag började luta mig mot berget på ett annat sätt. Och då kunde han bygga ett ankare och säkra fast mig. Liksom. Och jag har frågat honom 200 gånger under 45 minuter. Det här är min blackout som jag inte kommer ihåg någonting om. Where am I? What happened? Where am I? What happened? Om igen. Och han bara, du har varit med i en olycka, du är träffad av en sten. Och jag bara, where am I? What happened? Han bara, hon har brain damage liksom. Mm. Så han ringer ju helikopter.
Han tänkte, du har fastnat den här loopen, det är det enda du kommer att säga resten av det.
Ja, han ringer ju helikopterräddning så fort han har byggt det här ankaret. Mm. Och ungefär samtidigt som de kommer för att plocka upp mig, det vill säga 45 minuter efter det här har hänt, så återfår jag medvetandet. Och det är som att vakna upp ur en dröm. Och jag förstår liksom inte riktigt var jag är någonstans. Och så tittar jag mig omkring och bara ser, jag är på ett berg. Jaha, vad är det här för berg? Hur kom jag hit? Jag måste ju ha klättrat. Vad är det för rutt? Nej, men det här är inte rätt. Här har inte jag klättrat. Du vet, så här, man börjar sakta men säkert pussla ihop att det är något som inte stämmer. Liksom. Något är fel. Och så märker jag hur det rinner blod från huvudet och min kropp bara skakar av adrenalinet. Liksom. Jag är helt blåslagen. Jag bara, men gud, shit. Och samtidigt då så har helikoptern varit där och skickat ner en kille på marken som försöker kommunicera med mig och fråga om hur om jag liksom kan stå upp och hur jag mår och sådär. Och sen kommer de tillbaka och firar ner en sån här long line som de klipper i min sele och så flyger de iväg med mig hängande står i den här linan samtidigt som de drar upp mig i helikoptern och kör mig raka vägen till sjukhuset där jag får sy huvudet och göra en scanning, men jag har bara fått en hjärnskakning och
helt sjukt.
Igen då, helt blåslagen, massa hematomas, inre blödningar över hela kroppen, men klarat mig utan några större skador, vilket är helt otroligt. Och jag kan inte förstå vilken tur jag hade, för det är ju precis så här man dör i bergen. Och bara den här helgen så var det ju typ 6 eller 8 personer som dog i Chamonix.
Men vad gör en sån, eller sån här, de här två händelserna liksom, vad hur påverkar det dig ditt vägval och liksom saker du vill göra och risktagande?
Jag funderade på det här och tänkte, okej, jag dog nästan. Är det nu man ska börja omvärdera sitt liv? Men insåg att jag gör allting som jag vill göra, allt jag älskar, allt jag brinner för, allt jag har passion för. Jag vill inte ändra mitt liv, jag är inte missnöjd med någonting. Däremot så måste jag vara försiktigare om det är andra som klättrar på berget ovanför mig. Det var ett misstag jag gjorde. Att vi var inte tillräckligt försiktiga. Vi borde vänta tills de var liksom, hade klättrat klart det här berget och inte börjat klättra. Det var dumt gjort av oss.
Ja, men det handlar väl kanske också om att minimera de faktorer som kan påverka din situation.
Exakt.
Du har alltid, ja, men du har dig själv, du har slumpen, du har vädret, du har berget, men och det kan man säga, man kan inte, absolut inte kontrollera, men du kan isolera dem och du kan förhålla dig till det på något sätt. Men sen så när du har helt andra människor som du inte ens känner, du vet inte ens vilka det är, då är det en stor fet slumpfaktor som inte.
Exakt så. Ja. Mm. Man gör ju alltid allt för att minimera riskerna. Mm. För det bästa sättet är ju att bara undvika att hamna i dåliga situationer. Mm. Men jag var ute och klättrade topprep i för sig veckan efter det här hände. För jag ville inte att det här skulle skrämma mig och att jag skulle bli rädd, utan jag ville bara tillbaks och möta eventuella rädslor. Och visst, jag var skakig för jag hade fortfarande hjärnskakning och var sönderslagen, men det var ändå skönt att vara tillbaka i bergen på något sätt. Och sen dess så har jag inte känt mig rädd heller, utan bara vidta mera försiktighetsåtgärder, bli ännu bättre på det, för att det kan gå fel.
Alltså jag sitter och tänker på, för när man ändå varit i kontakt med ganska många människor som är ute på så att säga exponerade projekt, alltså året runt i bergen och så vidare i sådana miljöer, och många som har varit med om olyckor, nära döden upplevelser, potentiellt liksom livsförändrande eller livsavslutande. Men jag försöker komma på, det är väldigt sällan man hör om någon som, ja, Och efter det så bestämde man för att aldrig mer klättra. Eller aldrig mer åka skidor. Det är väldigt sällan man hör det.
Mm.
Det är väl kanske, att... det är kanske att man kan välja att göra saker på ett lite annat sätt.
Ja, men precis. Och sen är det också eftersom jag inte har någon familj. Jag är singel. Jag har ingen annan jag direkt måste ta hänsyn till som är beroende av mig på det sättet. Så gör ju det också att jag i det här läget kan vara lite självisk och välja att fortsätta att hålla på med det här. Även fast man riskerar sitt liv emellanåt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vilka berg eller vilka liksom erfarenheter och projekt, liksom vilka milstolpar har format dig mest?
Om vi pratar om berg så skulle jag säga att nästan varje berg jag har klättrat har ju man lärt sig någonting av. Även liksom ett berg som Scarfell Pike i England under 1000 meter. Men jag gick vilse där uppe för att det var mörkt och dimmigt och det var ingen stig och inget sätt att navigera. Och en sån sak gjorde att jag sa, oh, men shit, jag måste lära mig navigering mycket bättre så att jag inte hamnar i en sån här situation igen. Eller Danmarks högsta berg.
Som var nog på typ en bondgård.
Ja, men precis, på baksidan av en bondgård. Där jag hastade iväg alldeles för snabbt utan att kolla vilket håll är bäst att gå åt. Och så valde jag höger och det blev ju liksom ja, men vada genom lervälling, hoppa över elstängsel och skrämma kor för att komma fram till den här punkten. När det i själva verket fanns en asfalterad väg om jag hade gått åt vänster istället. Så jag tycker varenda upplevelse man varit med om har lett till en erfarenhet, man har lärt sig något. Och eftersom jag verkligen inte kunde någonting om det här från början så är jag otroligt tacksam för alla de här upplevelserna jag har varit med om. Mm. Många berg som jag har bestigit, exempelvis Brasiliens högsta berg som ligger mitt ute i Amazonas i ingenstans där man måste då, det var en 3 veckors expedition där vi fick först köra bil i ja, men en hel dag på världens sämsta väg och sen fick vi åka båt i 2 dagar för att bli avsläppta då utanför, långt utanför civilisationen. Och de som hjälpte oss mot transporterna var Yanomami-triben som bor ute då i Amazonas som liksom inte för så länge sedan levde helt isolerat där och inte hade någon kontakt med civilisationen överhuvudtaget. Och sen är det 2 veckors trek in till det här berget och bestiger det och tillbaka igen. Och så får man hoppas att någon kommer och hämtar en den dagen med båt. Och sådana grejer, jag skulle ju aldrig varit med om de här upplevelserna om det inte vore för mina bergsprojekt. Så jag är otroligt tacksam för det, att man får de här upplevelserna, får se de här delarna av världen. Som Bosnien exempelvis, dit hade jag aldrig åkt annars. Men det var otroligt lärorikt och en ödmjukande upplevelse att komma dit och se hur man kör genom små byar där husen fortfarande är pepprade med kulhål från kriget och man passerar fält där det har utkämpat slag, där det är stora monument och i skogen så sitter det dödskalleskyltar för det fortfarande finns minor. Man läste ju om liksom kriget i Jugoslavien på 90-talet när man gick i mellanstadiet, fick höra om det. Men man visste ju ingenting, man förstod ju inte. Och att få se det här med egna ögon, jag tror det är någonting som för mig i alla fall var, det betydde något. Det gjorde att man fick en större förståelse, man kände sig ödmjuk liksom. Samma sak som när jag fastnade i Rumänien. Då kunde jag inte komma vidare för att jag hade en italiensk hyrbil. Så jag försökte ju köra till massa olika länsgränser och komma in. Men jag fick inte komma in någonstans. Varken i Moldavien, Ukraina, Ungern. Så jag började ju känna mig desperat. Bara, jag är inte välkommen någonstans. Och sen får man bara så här, Emma, lite perspektiv. Det finns folk som flyr för sina liv. Som försöker komma in i Europa. Och du är en privilegierad svensk person som kan... worst case, liksom bara parkera hyrbilen och ta ett flyg härifrån. Du får inte vara upprörd eller ledsen över det här. Du får skärpa till dig liksom. Jag tror alla de här sakerna gör en också till en mer öppen och mer förstående människa. Och det är vad jag vill vara. Jag vill liksom inte vara en trångsynt person som liksom utnyttjar mitt privilegie i världen utan att ge någonting tillbaka. För mig känns det jätteviktigt att om man har privilegier, om man har en viss makt, om man har en förmåga att påverka andra, då måste man använda det till att göra gott, tycker jag.
Jagar du ett konkret mål eller mer ett state of mind i liksom de här projekten som du...
Men lite både och. Mitt övergripande livsmål är ju som sagt att inspirera andra, hjälpa andra. Men sen så, om man ska prata om något konkret mål, så jag satsar på att bli den främsta kvinnliga alpinisten genom tiderna i Sverige. Vilket är kanske helt crazy att säga för någon som är så rookie som jag. Men jag älskar det här så himla mycket och jag ser inte mig själv att sluta med det här utan bara fortsätta och utveckla, jobba på att bli ännu bättre och ja, men göra mer saker och involvera fler personer och få ännu fler att upptäcka bergen och våga ge sig ut. Och, ja, men jag vet att jag alltid haft höga ambitioner och mycket drivkraft och jag gillar mål som kan vara ibland orimliga för att ibland måste man bara så här sikta mot stjärnorna för att nå månen. För jag är inte rädd för att misslyckas. För det är helt okej om det inte blev så. Det gör ingenting. Jag har ingen prestige överhuvudtaget i att nå målen. Jag bara gillar att ha dem uttalade för att ha ett riktmärke. Någonting att sikta mot. Men jag har aldrig varit en dålig förlorare. Och jag är verkligen en person som gillar att ge plats åt andra. Och jag har inga problem med liksom, om det inte blev som man hade tänkt sig. Eller att man vill ändra sig.
Vad tror du att vad finns i bergen som gör att du vill att folk ska upptäcka dem?
Det är en otroligt fascinerande plats. Och precis som att jag känner att jag blir en bättre människa av att vara där, så tror jag att fler blir det också. Men jag tittar bara på Sveriges största influencer, Isabella Löwengrip, som haft en krisig höst nu efter att allt har fallit för henne. Nu ska hon ut och vandra Kungsleden och upptäcka naturen och hur man mår bra av det här.
På riktigt.
På riktigt. På riktigt. Mm.
Mm.
Så jag tror att det finns
hopp för alla.
Exakt, det finns hopp för alla och jag tror verkligen det här med att bestiga berg, det är också en sån sak. Att åka skidor eller hoppa fallskärm eller bungee jump, det är ju type 1 fun liksom. Det är kul medan man gör det, medan alpinklättring och bestiga berg, det är ju mycket så här pain and suffer och type 2 fun.
Det är kul när man tänker tillbaka på det.
Precis, det är inte så himla kul alltid när man gör det för det är jävligt jobbigt. Men efteråt så kan man vara så himla stolt över sig själv för att man gjorde någonting som man kanske inte trodde att man kunde. Man utmanade sig själv på ett nytt sätt och det går att lägga ribban på så många olika nivåer inom bergsbestigningen. Alla måste inte göra nyturer i alpin stil som är det enda som räknas som credit inom vissa kretsar. Utan det måste få vara helt okej att som nybörjare få ta sig an Kebnekaise och att det är världens grej. Liksom. Och det är något fint i det också som vi borde mer lyfta och hylla, tycker jag.
Nu har du redan berättat att just alpin stil är den typen av klättring som du mest gillar, som du mest dras till. Men kan du liksom konkretisera och breda ut det lite mer vad det är för... vilken typ av berg, vilken typ av miljöer, omständigheter som du känner nu att du liksom dras till. Liksom. Mm. Det är det här som behövs finnas för att du ska liksom verkligen...
Nej, men i början så handlar det ju mest om att bara samla erfarenhet, se och lära. Ja, men Det här är en sport där man inte kan utvecklas för snabbt, för att det kan gå väldigt fel. Det är för farligt helt enkelt. Man måste ta det ganska långsamt, steg för steg, sakta men säkert samla mer erfarenhet innan man kan gå framåt. Och jag känner väl att jag har kommit till det läget nu att jag är redo för att göra saker lite mer på egen hand, i mer alpin stil, med klätterpartners, och att jag också kan vara med och leda vissa grejer. Sen behöver jag fortfarande jättemycket mer erfarenhet inom vissa sammanhang, men jag har börjat liksom nosa på det. Och det känns jättespännande. Så saker som jag har planerat framöver och som jag tycker lockar, det är, alltså jag gillar ju om det blir, ja, men mer tekniskt svårt än att vandra upp på en topp. Därför så känns det inte jättespännande, tycker jag, att bestiga Everest, för att det är ju mest en vandring på hög höjd. Mm. Utan då känns det ju mycket mer roligt att, ja, men försöka klättra Ushba i Georgien, som är en av sakerna jag vill göra i år. Mm. Om allt går som det ska. Förra året när jag var där och skulle försöka, så blev det ju snö och väder dagen efter jag hade kommit till Georgien. Och i Georgien så säger de att vi har inte årstider, vi har sommar och vinter. Och nu blev det vinter. Så att det gick liksom inte att klättra någonting när jag kom dit. En annan sak som jag ska göra i år är att jag ska göra hela traversen av Tatrabergen, vilket är en 100 km lång bergskedja och 22 000 höjdmeter. Och det är ett sjukt jobbigt projekt kanske att ta sig an. För jag kommer ju göra bivis, jag kommer ju sova på berget.
Men det här är ingenting du gör solo eller?
Nej, jag gör det tillsammans med en svensk klätterpartner som heter Emma Håkansdotter, som jag klättrar mycket med.
Så du var henne du klättrade med i Alperna i somras eller?
Ja, men precis. Mm. Vi har klättrat i Alperna mycket ihop. Precis. Vi träffades på en klätterresa som jag hade med Matilda Söderlund till Kalymnos.
Ah, okay.
Och hon berättade att hon också höll på med alpinklättring. Och vi var precis på samma nivå, så att det var ju så här perfekt att teama upp med henne. Så det är ett projekt jag kommer göra framöver. Och jag gillar när det är så här lagom tekniskt svårt. Det är inte för komplicerad klättring, för jag är ingen bra sportklättrare. Jag är inte så duktig på det liksom, utan jag tycker grad så här 4-5 är ganska lagom när man klättrar alpint. Mm. Och känner mig trygg med det. Och om det blir liksom så här grad 6 och högre, då måste jag liksom aida det, för att jag är inte så pass duktig rent tekniskt så att jag kan klättra det. Kanske kan följa på 6A liksom, men jag kan inte leda 6A i bergen.
Men den här traversen är så att säga gjord, så att säga. Det finns en så att säga beta.
Precis, det finns några så här hardcore polacker som har gjort det. Ja. Men det finns nästan ingen beta överhuvudtaget. Så jag har suttit i Fatmap och målat ut liksom rutten. Mm. Men sen blir det ju mycket att man får se på plats liksom. Går vi vänster där, går vi höger där. Men så länge vi håller oss på liksom huvudkammen då.
För det är det liksom själva konceptet med traverser. Det är just att hålla sig på, inte gå upp och ner, utan att hålla liksom den här högsta möjliga punkten hela tiden.
Följa kammen.
Ja, exakt.
Precis, exakt. Och jag gillar projekt som är lite så här långa och omfattande, men som är lagom svåra. Mm. Det går jag igång på just nu. Mm. Så att det ändå blir en del utmaning, men det blir liksom inte, jag skulle inte kunna klättra Cerro Torre exempelvis. Det är alldeles för svårt för mig. Och det här tror jag är ganska lagom rent liksom tekniskt, för att det är, ja, men enklare klättring mellan grad 3 och 5. Men den är lång och ihållande, och det tycker jag om. Sen så kommer jag inte satsa på att slå något speedrekord direkt, för att det är typ 3 dagar och det finns inte en chans att jag kan klara det.
Utan vad känns rimligt för det? Liksom?
10 dagar kanske. Mm. 2 veckor möjligen, beroende på väder och sådär.
Men blir det här, nu är jag på gång att svara på min egen fråga och lägga orden i din mun, men för jag tänkte fråga om det här med vad du har kanske just nu, för jag gissar att du har någon slags lista eller någonting typ över det här behöver jag, eller det här vill jag antingen lära mig eller förbättra. Jag kan det redan, men vill vässa det. Mm. Och då som följd på den frågan då, eller blir ett sånt här projekt då exempelvis, då blir det liksom den perfekta examen för det här.
Ja, men precis.
För att göra det här projektet måste jag lära det här.
Ja,
och på så vis så bygger du hela tiden på din bank.
Jag hade ju egentligen en plan nu att jag skulle åka till Nepal och klättra ett tekniskt 6000 meters berg. Och inför det så har jag försökt träna nu i Alperna mixad klättring och isklättring, för det är någonting som jag inte har jättemycket erfarenhet i. Men nu blev det ju inte så på grund av coronaviruset där då, att min partner hoppade av. Så det var lite tråkigt, för jag hade verkligen sett fram emot det som en stor utveckling för mig i år. Men det är okej, då får man se fram emot andra saker. Ibland är det ju så liksom att det är omöjligt att göra någonting i bergen, för att du bestämmer inte i slutändan.
Nej.
Men ett konkret mål som jag har i år, det är att kunna leda alpingrad D bekvämt och kunna följa på alpingrad TD.
Och det här är ingenting som kräver någon slags, vad ska man säga, certifiering att du får ett...
Nej, nej, nej. Det är bara ut och klättra liksom. Ja. Mm. Och kolla i guideboken så att man klättrar rätt leder så att man...
Sen är det upp till din klätterpartner om de ska ha förtroende för dig.
Men hur... Det är därför det är skönt att klättra med folk som man känner, som jag och Emma exempelvis då.
Att man liksom gör lite testturer innan man liksom...
Ja, men precis.
Alpinistvärlden då? Nu har du ju varit verksam i Skandinavien, Europa och Asien och lite Nordamerika och sådär, Sydamerika. Vad är dina tankar om alpinistvärlden och skillnaden mellan de andra områdena?
Men det är fortfarande väldigt ojämställt.
Det är fortfarande den skäggiga karga mannen som...
Ja, men som jag sa förut, så fort man dyker upp två tjejer tillsammans så får man frågan: where is your guide? Who is your guide? Where is your porter? Where is your sherpa? Och när man förklarar att man är här och klättrar på egen hand och att vi är ett team, så är det alltid så här: ja, men vadå, har ni erfarenhet att göra det här? Har ni verkligen rätt utrustning med det? Har ni stegjärn? Har ni ett rep? Man blir hela tiden bemött på det sättet. Och det är lite tråkigt, för man ser liksom inte att killar får de ifrågasättningarna. Och jag kan känna mig väldigt trött som tjej på att ständigt behöva bevisa mig. Jag vet att jag inte är proffsklättrare. Jag vet om att jag fortfarande är en nybörjare. Men kom inte och säg till mig: men ska du verkligen göra det här? Eller du kan inte göra det här. Det möts man också ofta av. Så här, machomän liksom, som är jättevassa på att klättra. De ska alltid hålla på och ifrågasätta mina val. Att jag vill klättra någonting. Ja, men du kan inte göra det där. Liksom. Eller ska du verkligen hålla på med det? Och jag är så trött på den saken. För att det är inte så att jag är dum i huvudet. Utan jag vet om vad jag kan och vad jag inte kan. Och jag vet om att jag har jättemycket kvar att lära. Men jag vet också vilken erfarenhet jag har. Så jag försöker hela tiden lägga ribban lite högre, men inte för högt. För att ständigt utvecklas och utmana mig själv. Så jag är bara mest trött på hela världen liksom, att så här, man kommer igen, två tjejer kan faktiskt klättra tillsammans.
Men är det så att de så här: ja, men du ska inte bära isyxan så, du ska ha den så här och sina knopar och rep och du ska...
Nej,
inte
så jättemycket sånt faktiskt. Och det handlar väl om att man har tillräckligt med erfarenhet för att veta hur man ska hålla isyxan. Men skulle det vara så att jag gör något fel, så uppskattar jag ju om någon säger till mig. För att jag vill ju lära mig att göra rätt. För det är ju en säkerhetsfråga också.
Jag menar inte att du gjorde fel, utan jag menar mer att de liksom... För det finns ju alltid så olika, när man håller upp på det här sättet eller det här sättet, finns olika liksom.
Ja, nej, men ibland, alla, absolut. Men framförallt så är det ju liksom, vilka stories är det man hör?
Ja.
Det är det det handlar om också. För att vilka är det som syns, vilka är det som får ta plats, vilka är det som är sponsrade, vilka är det som lyfts? Och där känner jag att, ja, men som jag sa tidigare i vårt första intervju kanske, jag vet inte om jag har sagt det här, men jag säger det annars nu. När jag började bestiga berg, jag visste inte ens att en vanlig tjej kunde göra det. För alla stories jag hade hört handlade bara om en hardcore snubbe som liksom var jättetuff. På en helt annan nivå. Och det måste få finnas förebilder, folk som kan inspirera på alla olika nivåer. Inte bara proffsatleter. Utan, som jag sa tidigare, att man också lyfter nybörjaren som har lyckats bestiga Kebnekaise. För det är jättestort för den personen och jättefint att få hylla den personen. Och då ska det inte vara så att den blir nedtryckt för att den bara besteg Kebnekaise via västra leden. För att det inte var coolt nog eller hardcore nog. Utan för den här människan så var ju det årets äventyr, kanske livets äventyr. Och jag tycker bara att så här, vi måste bli bättre på att låta alla få ta plats och lyfta fler typer av stories. Framförallt utomlands så kan det vara riktigt dåligt. Man ser någon reklam liksom där, ja, men den vita medelålders mannen, hardcore snubben, ut och isklättrar medan kvinnan är på spat och tar hand om barnen. Och man bara suck. Har vi inte kommit längre?
Men sen ska det väl kanske sägas också att, eller nu har ändå så att säga, om man fokar på de stora drakarna liksom, som North Face och Patagonia, Salomon och så vidare, de har ändå, visst har det skett de senaste åren än.
Absolut.
De är ändå bra på att involvera, så att det inte bara, man ser inte bara Conrad Anker och Jimmy Chin och de där, utan det är även liksom, de släpper in andra också. Fast det blir ju...
Precis, det jobbas på det. Sen tar det ju tid att förändra någonting som har sett ut liksom på samma sätt under en väldigt lång tid. Och det tar tid också från att The North Face gör någonting tills att the locals i Bolivia liksom kan anpassa sig till det.
Men blir du någon gång liksom, för det du har beskrivit som svar på min fråga om dina tankar kring alpinistvärlden är ju på något sätt som man förväntar sig att det ska vara, lite grann tyvärr. Men blir, händer det liksom att du blir så positivt överraskad också liksom, att du...
Absolut. Exempelvis så tycker jag att jag upptäcker fler och fler kvinnliga förebilder inom alpinismen och outdoorvärlden, vilket inspirerar mig jättemycket. Jag blir mer inspirerad av andra tjejer än vad jag blir av män faktiskt. Och därför igen, viktigt med representation liksom, att man kan identifiera sig med någon och att man kan se upp till någon, eller ja, men bara känna att oh, men hon gör det här, men då kanske jag också kan göra det. Vad var frågan?
Även om du blir så positiv, om det finns positiva exempel, att du kan bli positivt överraskad.
Ja,
att inte
man ser en större andel kvinnor bli guider, vilket också känns jättekul, för det har inte varit så jättehög procent tidigare. Och det blir, alltså jag märker ju bland mina followers att det är så många som är intresserade av att ge sig ut i bergen, men som är lite osäkra, kanske inte vet hur man gör riktigt, hur man ska gå tillväga och sådär. Men intresset är jättestort. Och också, vandring har ju varit så stort under så lång tid. Vad är nästa steg? Jo, men det kanske blir att göra Via Ferratas eller enklare bergsbestigningar eller liksom så här. Ja, men ta det till the next level. Så att det finns ju ett jättestort intresse, och det tycker jag är fantastiskt roligt. Att det tycker jag är något av det mest positiva i den utvecklingen som har skett de senaste åren. Att intresset har blivit så himla stort för det här.
Vad skrämmer dig då?
Oj. Ja, men jag fick en rutt skickad till mig från någon kille jag dejtar i Frankrike, som var så här en slab med någon crack liksom, spricka. Det skrämde mig. Jag bara, nej, fy, det här vill jag inte klättra.
Det är inte ett projekt du skulle liksom...
Nej, det är kanske inte riktigt min stil. För det är just de grejerna. När jag känner att det blir för svårt rent tekniskt...
Men så här slät granit liksom.
Exakt.
Typ Dawnwall-klättring.
Precis.
Liksom.
Då blir jag rädd. Att gå på en exponerad kam där det stupar 1000 meter åt varje håll, inga problem. Men just det här liksom, när det är så här, det finns ingenting att hålla i. Du måste liksom balansera på minimala grepp. Och ja, men du vet... Om du ramlar så är det ingen fara, för det faller bara några meter. Men ändå, det är så här, det tycker jag är läskigt. Så det är väl det som skrämmer mig mest. Sen inför mina djungelbestigningar så var jag ju rädd för spindlar, ormar och insekter och allt. Men sen när man väl var där så orkade man inte vara rädd för det. För att det var så mycket annat man var tvungen att tänka på. Så man bara så här slutade bry sig. Och så kan jag känna att det är ganska mycket. Förutom just de här supertekniska passagerna som jag kan bli lite skraj för.
Alltså... Någon slags traversering liksom, ute på...
Nej, inte traversering, utan mer snarare att du klättrar på en vertikal vägg.
Okay,
liksom.
Okay.
Jag är ju inte, som sagt, någon superbra sportklättrare. Och jag tycker sportklättring kan vara ganska läskigt. Liksom. Mm. Jag bestiger mycket hellre berg, som är en annan typ av klättring, än att försöka liksom, kunna klättra 7A i sportklättring.
Mm. Du är ingen Matilda helt enkelt.
Nej, jag är inte det. Det är väldigt få som är som Matilda, för hon så är så det. Himla fantastisk.
Ja. Märker du hur dina kreativa drivkrafter har påverkats av bergen? Liksom så här estetik och allting. För jag gissar, jag vet ju att du har ett väldigt skarpt sinne för det liksom.
Alltså, man kan väl säga att min Instagram numera nästan bara består av bilder på berg istället för liksom det jag faktiskt fotar i mitt jobb. Men jag tror mer det handlar om att jag bara så här, älskar det så mycket och har så stor passion för det. Så att jag vet inte om de har förändrats, mina kreativa drivkrafter. Däremot har jag upptäckt att jag blir otroligt kreativ av att bestiga berg. För när man vandrar in till base camp, och det kanske tar 4 dagar, så går man ju inte och tänker på så jättemycket. Man rensar hjärnan på något sätt. Lite som jag sa tidigare, man mediterar nästan det tillståndet. Så när jag kommer fram till base camp så har jag fått 20 nya idéer som jag måste skriva ner. Och liksom Ja, men jag har ju med mig min laptop till basecamp och sitter och jobbar för att få ihop livet, så behöver jag ständigt jobba vart jag än befinner mig i stort sett. Jag jobbar inte i high camps, men i basecamp brukar jag ta med mig min dator. Så då är det bara så att man sätter sig och börjar skriva ner alla idéer, och det gör att jag har blivit mer kreativ, tror jag, att bestiga berg, för att jag får de här pauserna emellanåt i livet som jag kanske inte fick förut.
Hur mycket av det du är idag är resultatet av någon slags linjär plan och liksom så här en linjär utveckling och målsättning, och hur mycket är att bara vara anpassningsbar och agera i nuet? Och
liksom... 100% anpassningsbar. Ja. Jag har aldrig haft en linjär plan i hela mitt liv. Inte ens när jag försökte bli fotograf. En gång i tiden kanske jag hade så här, ja, men det skulle vara kul att jobba för de här kunderna, typ när jag var så här 23 eller något. Ganska ny som fotograf. Men sen när jag hade uppfyllt den listan så var jag bara så här, nej, jag tänker inte sätta upp några mål. Jag tänker bara se vart livet tar mig. Tacka ja till möjligheter. Så att min väg framåt i livet har aldrig varit spikrak eller enligt någon plan eller något Excel-ark, utan det har alltid varit bara, ja, men följa hjärtat, tacka ja till grejer som känns kul och, ja, men huller om buller.
Intuitivt.
Exakt.
Men
så.
Det är väl så här, jag återkommer till det flera gånger, men är inte det liksom så här, essensen i en framgångsrik alpinist, utöver självklart en teknisk och fysisk liksom...
Ingen aning. Finns det något facit på det?
Nej, men just att vara liksom anpassningsbar. Liksom, ja. Att kunna liksom... Det är klart att du måste vara linjär på så vis att du måste sätta upp ett mål och du måste få ihop logistiken och du måste få ihop teamet och du måste få ihop liksom rötten och du måste ta dig dit och du måste ha en viljestyrka, och det är väl linjärt ändå.
Ja,
men samtidigt när du väl börjar så måste du ju kunna vara, du måste kunna avbryta och du måste kunna göra det utan att liksom känna att du har svansen mellan ben, och du måste kunna liksom jobba dig förbi och med.
Nej, men det är ett ständigt utvärderande av allt, dig själv, din energi, din mentala styrka, ditt fokus och liksom de yttre påverkande faktorerna som väder, vind, temperaturer, ljus, till teknik och utrustning och hur din klätterpartner mår och sådär. Så att det...
ja, om man får mycket Excel-människa där, då kommer det liksom inte, då kommer det kanske inte progress, så att säga.
Nej, men precis. Och sen det här med att vända, det har jag aldrig haft några problem med, utan man måste alltid göra det om det inte känns rätt, för det är det enda rätta att göra liksom. Mm.
Ta oss med, du får välja 5 eller 10 år framåt i tiden.
Jag har ingen aning. Jag har inte liksom funderat på det ens. Jag har lite lösa planer för 2022, men det är så långt det sträcker sig.
Är det någonting du kan...
Men den håller jag nog på lite grann. Däremot 2021...
De två grejerna som, i år, de har du avslöjat nu. Det är Georgien och det är
Traversen. Precis, exakt. Och 2021 så skulle jag vilja försöka bestiga alla 4000 meters topparna i Alperna. Det är 82 stycken. Och helst då på under ett år. Jag är inte en person som jagar rekord. Man kanske kan tro det, men så är det inte. När jag gjorde 49 Peaks så visste jag inte ens om att det fanns ett rekord. Det var någonting jag upptäckte efter ett tag. Utan jag satte bara en deadline för att jag ville ha en tidsram på projektet. Och det är samma sak med det här ALP-projektet också. Att det skulle vara coolt att ta sig an en utmaning som är så stor och omfattande som att försöka göra det på mindre än ett år. Sen om det skulle innebära något rekord eller inte för kvinnor, jag är så obrydd. Jag pratade med en kollega i branschen som bara, du måste alltid registrera allting i Guinness rekordbok. Och jag bara känner, nej, jag är inte intresserad. Jag vill inte. Jag gör inte det här för att bevisa någonting för någon annan, utan det här är för mig själv liksom. Och visst, jag älskar att berätta om att jag lyckades göra det här sen, för att det kan inspirera andra och för att jag är stolt över att jag lyckades med någonting. Men den här rekordjakten och att få synas i någon bok eller sådär, det intresserar mig inte överhuvudtaget, utan det handlar snarare om att så här, när jag bestämmer mig för ett projekt, då sätter jag upp vissa riktlinjer och mål för mig själv i det här projektet. Men that's it.
Har du någonting annat du vill tillägga?
På det här? Vad skulle det vara?
Det är redan sagt allt.
Ja, nej men så det här alpprojektet då, planen är att klättra tillsammans med min kompis Emma. Och det har aldrig gjorts av ett kvinnligt team förut. En av mina förebilder, Liv Sansos, gjorde det här. Och hon gjorde det på 1,5 år och hon gjorde det tillsammans med en massa så här proffsklättrare. De bästa i världen, liksom. David Göttler och ja, men alla som bor i Chamonix som hon är kompis med och sådär. Och jag vill göra det tillsammans med min kompis Emma för att vi är på samma nivå, vi har hållit på med det här ett fåtal år. Vi är nog tillräckligt duktiga för att rent tekniskt kunna klättra alla de här bergen. Men vi är absolut inga proffs. Utan vi är två ganska vanliga tjejer som brinner för det här. Och det tycker jag är häftigt. Det är där som liksom det, ja, men essensen i det här projektet finns för mig. Att vi gör det tillsammans och försöker klara någonting som för oss är ganska ouppnåeligt. Men ändå så har vi någon dröm om att det kanske skulle kunna gå.
Göttler har jag intervjuat tidigare.
Jag vet.
Och de här 82 topparna, det är ju Peter Sandahl till exempel som jag också har intervjuat. Han har ju, han
var
har
det de kompis som gjorde det för något klimatprojekt?
Exakt. Mm. Och det där är ju, det är ännu inte avslutat.
Nej.
Jag vet inte hur många toppar de gjorde på
de ett gjorde svep, ganska många
de gjorde
toppar.
Väldigt många. Mm. Och de hade inte många kvar och trött, de hade inte tänkt att runda av det nu 2019. Men livet kom emellan så att säga.
Ja.
Det
är, vi kommer ju sätta våra liv på paus för det här projektet. Mm. Jag vet inte hur det ska gå till rent praktiskt än, hur jag ska lyckas ha råd med det. Men det får lösa sig på något sätt. Det är fortfarande ett år kvar. Och ja, men bara så här, leva det här projektet tills det är klart förhoppningsvis då. Mm. Och vi tänkte börja i april nästa år och göra en del berg på skidor. Och mitt problem är att jag är inte så jäkla bra skidåkare. Jag fick ju lära mig åka skidor i mitt 49 Peaks-projekt för att jag ville utmana mig själv lite och lära mig något nytt och göra ett par berg på skidor. Så jag är ju nybörjare på skidåkning och det kommer jag behöva fokusera på jättemycket nästa vinter. Att bli så pass trygg att jag kan liksom åka ner för några lätta 4000 meters berg. Så det kommer vara en stor utmaning för min del.
Låter som en väldigt kul utmaning.
Ja, ja, men det ska bli roligt. Säger jag med skräckblandad förtjusning. Ibland är det som att jag liksom inte riktigt förstår hur stort och omfattande någonting är. Utan jag ändå bara kastar mig in och tänker, men det här löser jag på något sätt. Jag har någon så här naiv inställning till att jag fixar det nog. Men har faktiskt ingen aning om jag faktiskt gör det eller inte. Men jag känner alltid att det är värt att prova. Hellre att jag testar och inte lyckas med någonting och så lär jag mig något och får den erfarenheten. Jag backar aldrig för någonting för att jag är rädd för att jag kanske inte skulle kunna klara det. Jag är inte heller rädd för att folk ska tycka att jag har misslyckats. Det skrämmer mig inte överhuvudtaget för att jag ser inte på det på det sättet. Utan för mig handlar det om, kan jag klara av det här? Kan jag pusha min gräns? Kan jag göra en sån här sak? Det är det jag är nyfiken på att testa.
Tack så mycket för att du för en andra gång tog dig tid.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med en andra gång. Vilken ära!
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.